natur utan något kunskapsvärde. Men som sagt, vem kan bevisa att människan bara är atomer och molekyler? Det är jag. Vad är det? Det är spännande. Är det verkligen bara hjärnans funktion? Hjärnan producerar tankar på samma sätt som njurarna producerar urin, sa man på 1850-talet. Är det sant? Ja, hjärnan finns ju med. Den är viktig. Men man har ju också vid det här laget som vi konstaterar ganska många som var kortvarigt döda och som berättar att de kunde sväva under taket ungefär och se på när den döda kroppen återupplivades. Och när kroppen började andas för egen maskin så söks man in i kroppen igen. Jag har till och med träffat en man som råkade ut för det här under en operation. Han var söd och så slutade hjärtat att gå. Och de bankade liv i hjärtat utan att han vaknade och sen fortsatte de operationen. Och så kom kirurgen efteråt och sa det att jag var död ett ögonblick under operationen. Och då sa han, det vet jag. Så jag såg på när jag upplivade kroppen. Så att det finns hållpunkter för att vi faktiskt har en andlig dimension i våra liv. Att vi inte bara är atomer och molekyler. Även om det tycks vara så att så länge vi befinner oss i den här kroppen så har hjärnan för sig självt. En skada på hjärnan ger en skada också på din förmåga att kommunicera med omvärlden eller att orka med dig själv eller vad det nu kan vara som skadan yttrar sig. När vi talar om tro så är ju tron inte bara ett löst antagande, ett obevisat påstående, en tanke gripen ur luften. Utan tron är det som gör att vi kan leva. Tar vi all tro ifrån dig så blir du deprimerad. Djupt deprimerad. Därför att du behöver tro på dig själv. Det vi kallar självförtroende. Du behöver tro på människor i din omvärld. Litar man inte på någon så står man inte ut. Du måste tro på morgondagen. Det är det som politikerna håller på och försöker pumpa upp hos oss nu när vi har tid. Att vi ska tro både på dem och på morgondagen. Gärna på deras miljarder eller våra miljarder. Jag vet inte riktigt. Alltså, tron är den dimension i ditt och mitt liv som ger oss handlingskraft och som ger oss beslutskapacitet. Men vad kommer då Gud in i sammanhanget? Jag klarar det. Jag har ju tro utan att tro på honom, kanske du säger. Så att jag behöver honom. Ja. Men lycklig är den som inte bara behöver ha sin tro i sig själv utan kan ha den i en trofast och rättfärdig Gud. Det betyder inte att man slipper undan allt möjligt, men det är ändå så att bekantskapen med honom, hans närvaro, han är också ande och kan kommunicera med din och min ande. Det gör att en tro får ett annat fäste. Idag är det ju en väldig marknad för folk som kallar sig för coach. Och det kan bli pluralis coacher. Kan bli så, ja, det får jag säga det. Och de har ju som affärsidé att hjälpa människor att växa i tro på sig själva. Att växa i en beslutsamhet, den handlingskraft som man naturligtvis kan uppamma om man sätter den sidan till. Om vi ändå ska jobba lite mer med frågan om tron och vetandet. Varför har det blivit en konflikt mellan dem? Ja, det har ju naturligtvis historiska förklaringar. Att i tidernas morgon så tillskrev man gud eller gudar alla möjliga egenskaper och ingrepp i naturen. Åskan var Tors hammare till exempel, och den har ju fascinerat människor i alla möjliga sammanhang. Och man har sett den som gudomliga ingrepp. Så småningom så kunde man ju upptäcka att åska uppkommer genom statisk elektricitet vid starka uppåtvindar. När det är varmt och kvavt och fuktig luft så bildas det stora moln, och i de molnen finns det elektrisk laddning. Och, sa man då, det är inte Gud. Nej, det kan ju hända att det inte är. Men det kan. Det skulle kunna vara Gud. Varför skulle han inte kunna uttrycka sig med statisk elektricitet när vi kan uttrycka oss med trycksvärta? Nu säger jag inte att varje åskningsdag är Guds straff. Jag bara försöker förklara att när man på det sättet skaffade sig naturliga förklaringar, alltså förklaringar i naturen, till naturens fenomen, istället för att skaffa sig övernaturliga förklaringar, så uteslöt man gudomligt agerande. Ibland så står det ju i tidningen att ja, han klarade sig vid trafikolyckan, han hade änglavakt. Den som inte var med på planen som störtade brukar kunna säga att ja, det var någon gud som skyddade mig. Så ibland slinker vi in på den sortens tankesätt, men i regel är ju det så att säga bannlyst. Och i vilken utsträckning vi ska resonera på det sättet, det vet jag inte. Och det är inte det som är det riktiga. Utan tanken är alltså den att den framväxande vetenskapen gjorde att när man fick inomvärldsliga förklaringar till naturens fenomen, så sa man att det här talar emot Guds existens, just därför att man tidigare hade hänvisat till olika naturens fenomen som en sorts gudsbevis. På det sättet så har man undan för undan byggt på den akademiska, den vetenskapliga kritiken emot religiös tro, kristen tro. Ibland brukar vi tala om tre stadier i den här utvecklingen. Den första kallar man för teism. Det betyder inte att man tycker olika till det som ingen vänner, utan man menar att Gud finns och han griper in i tillvaron. Han kan gripa in i ditt och mitt liv, han kan svara på bön, han kanske, om vi drar det till dess yttersta gräns, det är kanske han som är naturlagaren. Det är kanske han som gör att stenen faller varje gång och släpper den. Därför att i så fall kanske han någon gång ibland kan besluta sig för att stenen inte ska falla. Det har vi kanske inte varit med om så många gånger. Men underverk kanske kan inträffa om det är så att varje naturlagsbunden händelse i själva verket är ett Guds handlande. Det kan vi inte veta. Men när man fann naturlagar så sa man att dessa talar också emot existensen av en Gud. Det kan förklara hela tillvaron med hjälp av naturlagar, med hjälp av slump och med hjälp av kaosteori. Det senare ska jag inte gå in på något närmare, men det är grunddagen för meteorologi, för bildandet av moln och regn och så vidare. Kristen tro utsätts ju idag för ganska hårda påhopp av de som liksom menar att det är fullständigt otidsenligt och mot bättre vetande som man har en gudstro. Jag fick en bok i min hand för ett tag sedan. Det heter Brev till en kristen nation. Författaren heter Sam Harris. Jag ska läsa lite grann i slutet av boken. Vi måste lära oss till god och se våra känslomässiga behov utan att tro på idioter. Vi bör forma ritualer för det livets övergångar som kräver djup och allvar. Födelse, giftermål, död, utan att ljuga för oss själva om hur verkligheten är beskaffad. Först då kommer vi att se det anstötliga i att uppfostra barnen så att de tror sig vara kristna, muslimer eller judar. Först när vi sett det har vi möjlighet att läka de djupa och elakartade såren i vår värld. Det här brevet, boken heter alltså Brev till en kristen nation. Det här brevet är frukten av ett misslyckande. Misslyckande för de många skarpsinniga attacker på religionen som har föregått det. Misslyckandet för skolan att förkunna Guds död på ett sätt som varje ny generation förstår. Misslyckandet för media att kritisera offentliga personers erbarmliga religiösa hållning. Små och stora misslyckanden som gör att man i nästan varenda land där på jorden surrar om Gud och föraktar dem som surrar om honom på ett annat sätt. Jag vill alltså påstå att det finns inte tillräckligt kunskapsteoretiskt underlag för att påstå sånt här. Naturvetenskapen, vad har den för arbetsområde? Vad är den bra till? Jag började min vetenskapliga karriär med ett projekt där jag skulle hantera råttor, levande råttor. Jag var mycket snabbt tvungen att överge detta projekt för råttorna vet mig i hand. Och jag klarade inte av domtera dem. Vi hade en djurskötare på institutionen, men han lydde dem perfekt. Han var fin och skötte det här på ett väldigt snyggt sätt, men han blev aldrig biten. Jag blev biten direkt. Och det här tycker jag illustrerar en väldigt viktig sak. Kunskap ger makt. Det är alldeles sant. Men den fordrar, kräver också makt. Forskning kan egentligen bara utföras på sådant som man har makten över, så att man kan manipulera eller ändra och göra experiment. Det man inte kan experimentera, det är egentligen inte heller, vad ska vi säga, i sträng mening föremål för naturvetenskap. Om vi tänker oss att vi astronom eller astrofysiker som sysslar med stjärnor och hur de bränner väte till helium och strålar ut ljus, så kanske du inte precis kan sätta dig i mitten av stjärnan där de roliga sakerna händer, utan du får nöja dig med att samla upp stjärnans ljus och studera ljuset, bryta upp det i spektrallinjer och registrera förändringar och fluktuationer och så vidare. Det är de experiment du kan göra. Och det är kanske inte Christian, du kan säkert dra en hel del goda slutsatser på det sättet. Men som jag nämnde förut, det finns ju vetenskap som handlar om historiska engångshändelser. När man börjar att dra ut den här astronomin 13,6 miljarder år bakåt, då man säger att ingenting exploderade och då uppstod allting. Och då är det inte längre vetenskap. Utan då har man gjort ett antagande eller en serie antaganden på basen av iakttagelser som man har gjort idag. Och om man inte kan testa de antagandena, de hypoteser som kommer fram, så är det här en tro och inte vetenskap. Det kan vara bra tro, men det är tro. Det är inte vetenskap. Engångshändelser, historiska engångshändelser, kan du inte veta så mycket om. Liksom inte kan veta i vetenskaplig mening om Jesus har levat. Det finns goda hållpunkter, men veta det kan du inte göra på samma sätt som om du studerar en råtta i ett laboratorium. Och Gud, det är ingen råtta i ett laboratorium, du kan inte studera honom på det sättet. Och det är ju du och jag inte heller. Jag menar att om jag vill lära känna dig, så kan jag inte ta ett blodprov och säga efteråt, jaha, det var så han var. Ja. Jo, jag kanske kan bestämma vilka gener och vilka DNA-molekyler du har. I vilken ordning du ligger. Det går ju. Men är det du? Nej. Du är mycket mer. Mycket mer. Du har hela ditt liv, hela din erfarenhet och generationer bakåt som du har ärvt under din uppväxt och hela den tid då du formades. Det är bara en gång i livet man kan lära sig ett språk genom att tjuvlyssna på andra. Det tycker jag är så fascinerande. Att man kan lära sig finska bara genom att höra sina föräldrar tala finska. Och det har jag tänkt på många gånger när jag har suttit på flygplatsen i Helsingfors, för jag har varit rätt mycket finnar. Det låter ju så tungtal när man talar i högtalande där man förstår ingenting. Och jag har tänkt på det att om jag satt här nu, om jag satt och lyssnade, så skulle jag lära mig att tala finska. Nej, det tror jag inte. Men en gång i livet kan man faktiskt lära sig språk på det sättet. Och det betyder ju att då är man formbar. Maximalt formbar. Så formbar är man bara tidigt i livet. Det är därför som barndomen betyder så pass mycket för ens, vad ska vi säga, förutsättningar att leva som vuxen. När vi ser oss omkring i världen så kan vi upptäcka någonting som vi kallar för en kunskapens gräns. Inför olika problem beter vi oss på olika sätt. Somliga problem, somliga frågeställningar löser vi med forskning. Vi satsar pengar och vi startar forskningsprojekt och bygger upp institutioner. Och så småningom kommer det kanske ut svar på de frågor vi hade. Men när det gäller andra frågeställningar så forskar vi inte, utan vi debatterar. Men det betyder att vi har erkänt på de områdena att det finns ingen möjlighet att forska. När naturvetenskapen växte fram, i synnerhet under tidigt 1800-tal, så utlöste den en våldsam framtidsoptimism. Jag tror att ångloket har betytt mer för idéhistorien än nästan något annat i vår historia. När man slapp att sitta bakom några hästar och skumma fram i någon diligens eller någon kärra på gropiga och leriga vägar. Utan man kunde sitta bekvämt i en vagn som rörde sig med 30 km i timmen på jämna spår. Det var fantastiskt. Otroligt. Och därtill så hade människan uppfunnit denna underbart flygande maskin som drog iväg med vagnarna. Och det var ju bara det ett uttryck för vilken kapacitet människan hade. Det betyder att under 1800-talet kom ett stort utvecklingshänkande in i historien. Allting hänger ihop med utveckling. Vi kan se Karl Marx som nedkom med sin första del av Das Kapital 1859. Nej, 63. Ja, någonstans där. Han menade att historien går emot ett alldeles ödesbestämt slut. Proletariatets diktatur. Det var liksom en naturlag och därför utgavs också marxismen länge nog för att vara en vetenskap och inte en politisk ideologi. Utvecklingen var ofrånkomlig, liksom utvecklingen av biologiska arter. Den tanken uppstod också under 1800-talet, vare sig den nu är sann eller den. Och det här, det gjorde att gudstron byggdes ut mot en vetenskapstro, kan vi säga. Allt skulle lösas med vetenskap. 1840-talet var det en fransman som hette Auguste Comte. C-O-M-T-E, sa sig antar att jag har uttalat honom någorlunda rättvis. Han betraktas som fader till sociologin. Han hittade på namnet och han menade att på samma sätt som Newton hade formulerat naturlagar för fysiken, så skulle han formulera likadana lagar för samhällsvetenskapen, så att man skulle kunna lösa alla samhällsproblem, så att säga, vid skrivbordet med en sorts social matematik. Freud, när han gick igång under sent 1800-tal, första större verk utkom i november 1899, Drömtydning. Han satte sig för att han skulle kartlägga människans psyke just på samma sätt som Newton hade gjort sin fysik. När man läser Freud så är det ju väldigt mekaniskt. Libidon söker sig dit och överjaget söker sig dit, och det krockar med letet som krockar med jaget som lyder överjaget, och där kommer libidon tillbaka och så vidare. Det är en väldigt mekanisk beskrivning av människans psyke, och människan blir mer eller mindre determinerad, alltså egentligen som en robot, en maskin som kan förutsägas. Men detta synsätt blommade väl kanske färdigt under 1930-talet ungefär. Då talade man ganska mycket om social ingenjörskonst. Och på den tiden så var ju det ett hedersord. Idag är det ju en spyglosa, eller ja, det är en mer eller mindre föraktfull tanke. Och under den tiden då framtidsoptimismen, utvecklingsoptimismen rådde som mest, så kallar man idag hela kulturen för modernism. Idag har vi kommit underfund med att det finns stora, stora områden av verkligheten, inte minst just inom samhällsvetenskap och samhälleliga fenomen. Inom psykologi, psykiatri, det finns mycket som inte kan kartläggas med vetenskap. Och då befinner vi oss i en kultur som kallas postmodernism. Den kännetecknas av en viss uppgivenhet. Att de områden där vi så småningom har funnit att naturvetenskap faktiskt inte är så användbart, där debatterar vi istället. Och det är ju en frukt av demokratin, som ju bygger på tankeutbyte om vad som är bra, vad som är lämpligt, vad som är rätt och vad som är fel. Men de frågeställningar vi behandlar där, de är ju absolut lösbara med vetenskap. Även om vi talar om fredsforskning, så kan man ju inte forska fram den fred som gör att krig blir omöjliga. Det börjar alltså med en teism, då man tänkte sig att Gud fanns och var verksam. Sen tänkte man så här, när det vetenskapliga tänkandet bredde ut sig, att Gud, ja, han har skapat det hela. Men han sitter i sin himmel och vilar sig. Han gör ingenting, utan han har gjort hela universum som en klocka. För klockan var de apparater som var mest fascinerande på 1700-talet. De stora klockorna i kyrktornen och så här. Att de kunde mäta tiden var ju fantastiskt. Så hela tillvaron tänkte man sig som en klocka. Och klockan tickar år. Och det gör den alltså oberoende av Gud. Gud finns, men han griper inte in, och vi har ingen kontakt med honom. Så småningom, när tron på vetenskapen fick ersätta tron på Gud, så kom agnosticism och ateism. Det är liksom i grova drag den utveckling som har varit. Jag sa så här förut, att också ens kristna tro utsätts för prövningar. Och det är i de prövningarna som man får chansen att gallra bort det som är fixa idéer, det som inte egentligen inte fungerar, det som inte har hört livet. Det är också så som man jobbar inom vetenskapen. Det är intressant att notera att det är tvivlet som är det redskap vi använder för att skaffa oss kunskap. Vetenskapen, naturvetenskapen, bygger i första hand på tvivlet. Alltså på negationen. Det här betyder att som en av 20 århundradets viktigaste filosofer, Karl Popper, lyckades klarlägga att det går inte att bevisa att något är sant. Man kan bara bevisa att något är fel, och det är fel. Men du kan aldrig bevisa att det är sant. Du kan säga att det här är en bra hypotes. Den stämmer än så länge. Men imorgon kanske vi hittar något fel på den, och då är den inte sant. Det kanske den inte är idag heller. Det är så här med all kunskap. Du kan inte veta vad det är du inte vet. Det är nyckeln till all förståelse. Du kan inte veta vad det är du inte vet. Jag har verkligen upplevt det under mina år som läkare. Vad man fick lära sig på det. Det jag fick lära mig på 60-talet skulle jag inte kunna göra idag utan att åka fast. Det som var, man åkte fast och man inte gjorde då, det skulle man åka fast som man gjorde idag. Det är väldigt mycket så. Och det som var sant då är bara dumheter idag. Därför säger man inom många vetenskaper, inte minst sådana som accelererar och går fort, att än så länge tror vi det här. Och lägg märke till, än så länge tror vi att det är så här. Gränsen mellan tro och vetande är konstgjord. Vi tänker oss att du i alla fall ska bedriva vetenskap. Låt oss ta en medicinsk frågeställning. Det har nämligen råkat bli så att många människor insjuknar i gulsot. Den går över efter ett par dagar. Men medan det varar så är man gul som en kanariefågel hela kroppen. Och det är din uppgift nu att ta reda på vad det är som gör att människor drabbas av denna gulsot. Ja, präglad som du är av vår kultur så börjar du leta elever på folk. Du samlar på dig gula människor och så plockar du ut bitar för eleverna och tittar i mikroskop. Du studerar blodprover och du härjar med deras kroppar. Och det är så naturligt för oss, vi kan inte tänka oss något annat sätt att angripa problemet. Men du kanske istället träffar någon som börjar ta reda på om de som blir gula blir i fullmånen. Därför att de har en annan världsbild. Du har världsbilden att det sitter i kroppen. De andra hade världsbilden att det har med månen att göra. Eller kanske planeternas ställning när Edvard föddes. Det finns ju många utgångspunkter att anlägga. Vår världsbild ger oss både tolkningen av insamlade data, men ger oss också den primära angreppspunkten. Den ger oss incitamentet till hur vi ska påbörja vår forskning. Och där kräver forskningen inte den oerhört sanningsjagande verksamhet som gör att vi kan säga att ja, man ska veta, men man ska inte tro. Riktigt så enkelt är inte livet. Nu går vi ut och tar på oss. Så ska vi ha samtal som vi säger.